Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
Hej, Hasse Brontén här, och det innebär att det är dags för ett avsnitt av Snutsnack. Jag har idag en gäst som jag brukar varje vecka. Men varje vecka heter inte min gäst Janne, men det gör gästen idag. Janne jobbar som lärare på polisutbildningen i Växjö, men vi kommer inte bara prata om det, utan om mycket annat. Så alldeles strax kommer veckans gäst Janne. Vill du bli Patreon och ta del av det bonusmaterial som Janne också har, ett avsnitt där vi pratar bland annat om att vara gift med en polis och lite annat i Patreon-avsnittet. Då kan du gå in på patreon.com/snutsnack. Snutsnack finns på Instagram och på Facebook annars. Ja, då så tycker jag att alla ni ska vara försiktiga där ute. Så hoppas jag att du får en trevlig lyssning. 1370 kom. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Janne.
Ja, tack så mycket.
Ja, egentligen är det faktiskt jag som ska tacka, för vi skulle ha pratat vid för några dagar sedan, men min tvååring har varit lite sjuk här, så du var snäll och byta till en söndagskväll när vi sitter och pratar här nu, så jag tackar jag med.
Ja, det är lugnt. Det är lugnt.
Berätta lite, Janne. Jag vet ju lite vad du gör så här, men det vet inte lyssnarna. Du kan väl ta kanske lite bakgrund kring hur det kommer sig att du började jobba som polis.
Mm. Ja, då får vi backa det där berömda bandet ganska långt tillbaka.
Är det så?
Ja, det är ju så. Nästa år är det väl, ska tänka efter, det är 30 år nästa år, ja, i statlig tjänst. Så att det behöver bli någonstans runt 92 då som jag började på polisutbildningen i Stockholm, Sörentorp. Mm. POS som det hette på den tiden. Och backar man bandet ytterligare lite så kan man väl säga att jag sökte till polisyrket var väl en del kombinationer, men ingen sån där jättedröm tidigt, utan det växte väl fram lite efterhand. Och sen har jag ju två storebröder, men den största av dem, han kommer ihåg, han var på mitt dåvarande jobb och tyckte att inte det här någonting för dig, för han är själv då polis såklart. Så han tryckte på några knappar där vid och det ena gav det andra, så jag sökte och sen så kom jag in. Och sen, på den vägen var det.
Men hur är det att ha en storebrorsa som är polis också då? Hur är det?
Jo, men det har varit liksom bra hela vägen. Någon form av trygghet. Lätt att liksom snacka med och relatera till olika saker när man... Ja, dels händelser som händer då som polis. Mm. Men också då när man kanske varit på gång att söka någon ny tjänst eller något liknande och känna sig för lite med brorsan. Mm. Så att det har alltid varit en stor trygghet. Det har alltid varit gött.
Ja, om jag kan tänka mig att det kan vara bra att ha någon att studsa emot sådär som man känner väldigt väl.
Ja, precis. Som man liksom... Ja. Så man verkligen vet hur man funkar. Så det har varit en stor trygghet genom hela polisyrket och även i nutid såklart.
Mm. Hur gammal var du när du började på POS?
Då var jag 27 år.
Men det var ändå, om man ska inte betrakta just åldern 27 som gammal, men du höjde väl kanske snittåldern lite då på den tiden i...
Ja, det gjorde jag nog. Vi var väl, när jag pluggade så var det en sån där megastor kull, kommer jag ihåg. Det var väl därför jag kom med också, kanske. Men vi var jättemånga. Så jag kommer ihåg att det var blandat, det var det. Det var de som var äldre och de som var yngre. Men jag kommer ändå ihåg att 27 år, liksom, det kändes ganska bra att man hade några år på nacken innan man började plugga.
Just det. Vad kom du ifrån för bransch då?
Du då, jag var någon form av ingenjörsarbete, konsultarbete. Jag satt mycket med, på den tiden, med datormodelleringar kopplat till vatten- och avloppssystem. Så det var mycket, mycket datorer faktiskt redan då, 92. Mm. Så det var ganska mycket utredningar och sånt där. Så att jag saknade den här sociala kontakten och liksom träffa mer folk. Och det var väl det som brorsan tryckte på också då, när jag sökte. Och, ja, det har jag liksom aldrig ångrat.
Nej, det låter ju som någonting diametralt liksom. Motsatt nästan att sitta med en med sådana saker och vara ute och jobba. Så hade du någon målbild när du kom in på skolan redan, vad du skulle vilja pyssla med inom polisen? Hade du någon koll på det överhuvudtaget?
Nej, jag kan nog inte, alltså inte mer än det här vanliga, att man ville liksom vara polis och det är väl lite det här liksom att köra målat och gripa tjuvar och det här då, det målat den tiden. Men sen efterhand så, just då visste jag nog inte sådär, utan mer bara att man ville bli polis och jobba någonstans och de sakerna.
Var hamnade du någonstans när du var klar då?
Du hamnade i Växjö.
Okej.
95 då.
Hur var Växjö då, då när du kom ut? Hur mycket jobb hade ni? För jag antar att du kom på ordningen då.
Ja, det gjorde jag. Alltså på 90-talet var det ganska mycket stök. I alla fall i Växjö. Det är den minnesbilden jag har. Det var rätt mycket gäng. Mycket slagsmål på stan var det. Större gäng som och beväpnade ganska ofta med olika tillhyggen och liknande. Så att det var ganska stökigt på 90-talet, i alla fall i början på 90-talet i Växjö.
Och hur var det att komma ut helt ny då? Nybakad och sådär?
Ja, det var väl såklart att det var både spännande och liksom det kändes viktigt. Det var ju som en helt ny värld som öppnade upp sig i lilla Växjö. Som en vanlig liksom, matte och festat in i stan som civil person tidigare. Kom ju från Växjö då. Och sedan så jobbade som polis också. Se en helt annan sida av samhället. Det var ju en stor skillnad såklart. Det var det ju.
Det kommer jag ihåg. Det chockade nästan mig. Jag var ju yngre då. Jag började 88. Jag var bara 21. Men det är just de här parallella nästan världarna som existerar. Där jag då som hade vuxit upp en liten det heter Kärtop, men det var ett villaområde liksom, jag hade inte sett någonting alltså. För mig var vissa saker, jag kunde nästan inte ta in vissa saker som jag upplevde, tänkte dels bor folk så här, går folk till det här stället och så vidare, så det var mycket saker som förvånade mig. Var det så för dig också när du beskriver det här upptäckten av en ny värld?
Jo, men det var det. Nu går det liksom inte att jämföra Stockholm och Växjö på något sätt där. Men jag tycker utifrån att man själv kom från en oerhört trygg uppväxt med liksom väldigt små problem och utmaningar på det sättet. I stort sett ingen kontakt med narkotika under min uppväxt. Och sen kom man in i den här världen då med allt ifrån döda människor, psykisk ohälsa på den tiden såklart också. Lägenheter som du beskriver, barn som får illa, kvinnor som får illa, trafikolyckor, liksom, tragisk utgång och så vidare. Så att det var ju som en helt ny värld öppnade upp sig. Det var det verkligen. Nej, men någonstans så kändes det ändå väldigt snabbt kändes det väldigt bra. Alltså man kände att det här känns väldigt bra. Man gör liksom nytta. Det är ett viktigt arbete. Och så att man fick den känslan fick man ganska omgående. Att man gör skillnad på något sätt. Det kommer jag ihåg väldigt starkt.
Men när du sökte till skolan och den bilden du hade av yrket, nu hade du kanske lite genom din äldre bror och sådär, men hur mycket överensstämmer det när man kommer ut skarpt liksom?
Ja, alltså min minnesbild är, nu är det länge sedan, man får nästan fundera väldigt snabbt här vid mig. Jag vill minnas att att jag trodde nog att man skulle liksom ha större liksom bemanning, alltså polisen skulle täcka med fler poliser över området. Mm. Jag kan fortfarande ha sådana minnesbilder av att vi var kanske, ja, var vi 4 eller 6 poliser som täckte hela Kronobergs län. Alltså då pratar vi 5 stycken olika kommuner. Nattetid. Mm. Och vi hade liksom jobb nere i Markaryd och det var tomt i Växjö under 4 timmar. Ja, det var sådana här saker. Där kände jag att det där trodde man liksom inte att det var sant. Men det var det ju. Mm. Och det är ju någonting vi har levt med väldigt länge. Alltså någon form av polisbrist då, som förhoppningsvis håller på att rätta till sig lite.
Men det, finns det en känsla där då liksom när du beskriver att ni är så få och på en sån stor yta liksom. Finns det en känsla av otillräcklighet i bakhuvudet på något sätt då eller?
Jo, det gjorde det vid flera tillfällen. Nu är det ju ett tag sedan, det var just den tiden, men jag kommer fortfarande ihåg att man hade ju rätt så höga ambitioner inför nattpass och sådär. Att man vill ha koll på framförallt då, kriminella människor och sådär. Mm. Men man fick åka på någon trafikolycka 10 mil iväg, alltså var alla de förväntningarna borta. Oh. Likadant när man skulle ingripa mot större gäng och det, tryckte man på den här berömda knappen, larmknappen, så visste man att det skulle inte hända speciellt mycket, utan närmaste hjälp var ju Malmö då, piketen därifrån, om det skulle slå till ordentligt.
Oh, just
det. Och det är ju liksom, det är 2 timmar, 1,5 timme kanske med bra fart upp.
Oh.
Så att det var ju liksom, vi fick ju klara oss själva, alltså som många små och mellanstora städer har fått göra ganska länge.
Mm. Ja, det har vi hört en del. Vi hade en gäst då, Lotta, som jobbar i Arvidsjaur. Där kan du trycka på den där knappen hur mycket som helst.
Ja.
Och det är en stor skillnad då. Jag vet att vi tryckte larmade någon gång i Stockholm och då blinkade det blått och inom, det är nästan 30 sekunder, men eller någon minut i alla fall, så ser man de blåa lamporna. Och det är en skön känsla om man är i trubbel.
Ja, det är det. Och sen går det liksom inte, man sätter allting, får man sätta i relation. Arbetsgör och liksom avstånd går inte jämfört med Växjös avstånd heller.
Nej.
Och liksom händelser i Stockholm är ju, går ju heller inte jämföra på det sättet. Så att, men just den där känslan av att man är liksom inte ensam, men det är inte så många mer kollegor som finns där liksom en fredagnatt, lördagnatt.
Det som är intressant tycker jag, det är väl det när man prata med poliser som har jobbat i de här olika miljöerna, olika städerna, att det nästan är olika yrken när man ser på bara hur man är tvungen att agera.
Mm.
Alltså att man kan gå någon form av kanske polistaktik, gå någon kurs och sådär, men sen beroende på var man befinner sig så måste man liksom tänka om.
Ja, men så är det. Alltså det gäller ju att jobba betydligt mer med kommunikationen och liksom deeskalera maximalt i olika situationer. Det är ju den minnesbilden jag har, för att går man in i så att säga offensivt, va, då gäller det ju att tänka efter så att man har en backup. Så är det ju.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer. Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hur länge var du på ordningen då?
Jag var väl där ungefär i, ska vi se här, 8 år kan man nog säga på ordningen. Okay.
Och hur skulle du beskriva den tiden när du, som du minns den idag?
Ja, men det, ja, min minnesbild är att den var väldigt stimulerande. Alltså det var extremt mycket lärdomar man tog med sig därifrån. Och jag är nog fortfarande av den uppfattningen att om man har möjlighet så är det bra liksom att börja som polis i yttertjänst. Sen kan det vara tre skift eller två skift, men just det här med att möta människor och medborgarna och liksom få den liksom känslan. Den tror jag är liksom väldigt, väldigt viktig att ha med sig som polis. Så att jag tycker om man ska göra de där åren ute.
Mm.
Och ja.
Ja, det är onekligen väldigt lärorikt och att börja att man kompletterar ju sin utbildning oerhört genom att, som du säger, möta människor och gå in i olika situationer och i olika lägen och sådär. Det är ju helt korrekt. Men var tog du vägen sen efter ordningen då?
Jag har varit på ordningen sen lite yttre befäl och sådana saker, och rätt mycket instruktörsuppdrag hade jag också, vapentaktik och de här bitarna. Men sen så blev det faktiskt att polisutbildningen i Växjö öppnade upp 2001, och då blev jag tillfrågad av en kollega, tyvärr avliden, Janne Lundberg. 02 var detta, om inte jag ville hänga på och utveckla konflikthanteringsämnet här på polisutbildningen i Växjö. Mm.
Okay.
Så att jag hoppade på det och körde halvtid där, 2-3 år var det väl. Halvtid som yttre och sen halvtid på polisutbildningen. Och det var så jäkla kul alltså att jobba på utbildningen och bygga upp någonting helt nytt. Det var från ett nollläge med, du vet själv, de här polisgreppen som vi har lärt oss. Mm. Men också då väldigt mycket kommunikation och taktik och blanda in juridik i det ämnet. Fantastiskt kul var det.
Mm.
Ja. Så att jag var kvar på skolan där ett tag faktiskt och trivdes fantastiskt bra.
Om du jämför skolan som du själv gick och den lite då modernare utbildningen, vad är det som skiljer egentligen sen du gick? Eller kanske jag gick 88, vad skiljer sig?
Ja, nu är jag ju väldigt uppdaterad i skolan i och med att jag har kommit en ny vända till polisutbildningen, men vi kommer till den.
Mm.
Men jag skulle vilja säga att grunden är ju detsamma. Alltså, vi har ju våra lagar, polislagen, rättegångsbalken och så vidare. Men det som har utvecklats tycker jag, det är ju att just integrera de olika ämnena, områden i vartannat.
Mm.
Där tycker jag att vi har blivit mycket bättre än de olika lärosäten, polisutbildningarna. Där man kan, om man har en övning så är det liksom med både vapen, bitar, det är med liksom teoretiska kunskaper, det är med massa olika saker i samma övning med olika lärare som är tillsammans och jobbar som ett lag.
Aha,
okay. Så det där och mer, vad säger jag? Givetvis att man har då en koppling till vetenskapen också, så att man får liksom ta de här den nya kunskapen från universitetets olika institutioner och fakulteten in i polisutbildningen på ett klokt sätt.
Mm.
Så man får den här balansen mellan liksom akademi och polis. Det tycker jag är, jag tycker det är jättebra.
Jag kommer ihåg att man hade ju övningar då på Lagtorget, det kommer jag ihåg också. Men då, det som jag kommer ihåg nu när du berättade att man försöker integrera mer, var ju det att man hade kanske då till exempel LOB då, till exempel, man omhändertar berusad person, och då åkte man till Lagtorget, då visste man, det kommer bara handla om LOB.
Ja,
och det kan ju bli lite statiskt när man bara tar de sjoken. Alltså jag förstår ju tanken med att integrera med lite annat också. Jag tror att det är nyttigt.
Mm. Ja, men det är det. Och just det där med att de får ett case, studenterna via liksom, RLC då, eller alltså radiogänget härifrån, och sen så får de helt enkelt utifrån det som de får via radion, så kan det ske lite andra saker. Man tittar på väldigt många olika perspektiv. Alltså då pratar vi lite längre upp i terminerna i polisutbildningen.
Mm.
För att det ska bli så verklighetstroget som möjligt. Så jag känner någonstans att där har det skett en bra utveckling. Faktiskt. Och inte minst att man plockar med kunskap från universitetet också.
Ja, intressant. Jag kommer ihåg att jag hade en övning. Jag var också lärare på POS var jag lärare då. När, ja. På Sörentorp. Och då hade vi en övning som egentligen inte... Jag tyckte den var så himla intressant. För att den handlade egentligen bara om att... Det var bara så här, stökiga ungdomar på en busshållplats. Och dit och typ styr upp. Och då får man ju en bild. Men de ungdomarna som stod där, två stycken var i det fallet, de hade inget med det här killen, för de där stökiga hade åkt därifrån.
Just det.
Men det visste ju inte patrullen som kom fram då.
Nej, precis.
Och då hade vi, då kommer jag ihåg, det var några tjejer, vi hade några tjejer som gick i så här, trean på gymnasiet, som vi sa, ni ska vara jättekaxiga mot poliserna. Ni ska vara, har de stora öron ska de få veta att de har stora öron och så vidare. Ja. Och först de där tjejerna, du vet, skulle vara figuranter, de var så blygsamma och sa nej, men jag vill inte vara taskig mot någon. Tidsklipp, nej. Det stod liksom två tjejer som var väldigt rappa. Och det handlade egentligen bara om att bemöta de här på ett schysst sätt och på ett kanske avväpnande sätt då. Och där såg jag en tydlig röd tråd, och det var att de lite äldre som hade jobbat ute var väldigt softa liksom, när de kom till mig och sa ja, jag vet att jag har stora öron, därför åker jag alltid till Ungern på somrarna för att liksom, tjejer i Ungern älskar killar med stora öron. Alltså man kan alltid... Okay. Men det var en övning som inte alls handlade om någonting lagtekniskt överhuvudtaget.
Nej, precis.
Det är kul när man gör de där lite annorlunda grejerna, tycker jag, på...
Ja, det är det, absolut. Och, ja, där de får vända och vrida då, polisstudenterna liksom, och verkligen leta i sitt huvud efter någon form av lagstöd. Men det är liksom bara kommunikation och deeskalera situationen och snacka med folk. Va? Vilket är en stor del av alltså, polisyrket. Och det är ju det här att man tjatar, liksom, man snackar med folk och skapar någon form av förtroende, tillit där ute. Mm.
Och sen är det väl också så här, man är på skolan, man vill liksom... fatta ett beslut, inte bara säga så okej, vi lämnar er nu, ha det bra, sköt om er och inte gjort någonting liksom. Och lärarna bara står, du ska inte göra någonting, det är också lite sådär, men det är ju så det är. Det är ju så
precis.
Det är liksom.
Ja. Ja. Nej, men det är väl det som är det svåra på skolan också, att man egentligen ska ha fler stationer på det temat som du beskriver, där det inte händer någonting, utan det blir liksom ett bombärende, utan det är bara att åka dit och sen så snacka med folk och sen i stort sett bara lämna, va? Ja. Kanske skriva ett under något liknande underrättelse. Ja.
Innan vi går vidare och lyssnar lite mer om vad som händer på skolan där du är idag, så tänker jag fråga dig om ett ärende då. Ja, under dina då snart 30 år som polis, eller ett händelse som sitter kvar i ditt polisiära minne av en anledning.
Ja, jag har faktiskt jag funderat ett tag på det där, och en händelse som liksom sticker ut och som var väldigt stor och påverkade mig över ganska lång tid, för jag hade själv barn i den åldern ungefär. Det handlar om en detta var 2001, så det är ju inte igår, utan det är ett tag sedan. Men jag kommer ihåg den nästan som igår. Det var en kille som hade rymt från Sankt Sigfrids sjukhus här i Växjö då, som är ett ställe där man bland annat har personer som har stora psykiska problem helt enkelt. Och den här killen i alla fall, han hade rymt därifrån på natten till söndag, vill jag minnas att detta var en sommarnatt. Och vi gjorde dagpasset. Jag åkte med en kollega PG som jag kan fortfarande liksom ta på den här händelsen. Vi får reda på, vi åker upp dit i alla fall och till SSS och ser vart för någonstans han har lämnat. Det var liksom genom ett fönster och han bara lämnade och ingen visste var han var för någonstans. Sen tog det kanske 2 timmar där på söndag förmiddagen, så får vi ett larm om en... väldigt otäckt sak i Ljungby, 6 mil väster om Växjö, där en kille hade med en yxa huggit en liten flicka i huvudet.
Va?
Och vid en lekpark uppe i Ljungby, jag tror det var vid vattentornet där uppe. Och vi åkte på detta. Det kan jag säga att det var den snabbaste bilfärden någonsin för min del till Ljungby. Det tog inte många minuter. Och ja, resurserna, det vi hade, samlades ju där. De som jobbade som poliser var lediga. Gick ju liksom man i huset. Och resten av Ljungby liksom låst in sig ungefär, va? I jakten på den här mannen. För det som hade hänt var att det var den här killen då som hade rymt. Och han hade då tagit sig till Ljungby. Han hade varit och, ja, tror han hade snott en sån här handyxa på något ställe. Och då i den här lekparken så hade han tagit fram yxan och huggit flickan i huvudet. Och helt enkelt huggit bort en bit. En minnesbild, jag vet inte om den är exakt, men en ganska stor bit av skallbenet. Slidat den liksom, så att flickan överlevde. Så försökte han hugga även den andra flickan, men då kom det någon som cyklade genom lekparken. Precis då högg han yxan i den här plåten på rutschbanan. Okay. Och då i alla fall så flydde han, och sen så kom vi till platsen och så blev det värsta jakten där då. Vi anträffade honom efter kanske en timme, jag kommer inte, en timme, två timmar kanske, nere vid Lagan, ån som rinner genom Ljungby, på ett fält. Och där blev han liksom omringad av kollegor. Och det var en kollega då som kom bakifrån och drog batongen i huvudet på honom, tror jag. För att han gick emot en kollega med yxan. Så att han blev ju knockad där. Men det som jag kommer ihåg jättestarkt då, det är liksom det som hände efteråt här. För då kvicknade han till liv. Han är bojad såklart. Han åker ambulans in. Och så sitter jag med honom i ambulansen. Och man har extremt mycket adrenalin i kroppen när man sitter där då i ambulansen. Så jag ställer frågan till den. Vad är det du har gjort för någonting? Fast ja, kanske lite mer tuffare än så här. Mm. Det är mitt sätt att hedra små flickor på. På måndag tänker jag hedra alla flickor på det här dagiset. Så nämner han ett dagis i Ljungby. Det där, och att, sen fortsätter med att han tog sitt eget liv sen efter någon vecka. Och så. Men just den händelsen, den kommer jag ihåg väldigt liksom i detaljer, kan man säga. Framförallt den här ambulansfärden in mot Växjö då.
Du som polis då, så har man, du berättat att dina barn var i ungefär samma ålder.
Mm.
Vad går igenom ditt huvud när du liksom, han är ändå fast och du sitter med honom? Jag menar, vad tänker man? Du säger att du fortfarande är väldigt adrenalinstinn och sådär, men vad tänker man?
Minnesbilden jag har liksom, det var ju att jag åkte med han bara för att liksom bevaka han så att ingenting skulle hända i ambulansen, något tokigt. Och sen var jag tvungen att ställa den här frågan. Jag bara kommer ihåg det som oerhört fokuserad. Alla var ju oerhört fokuserade på uppgiften. Alltså professionellt givetvis. Va? Mm. Men den satt ju väldigt mycket känslor hos många poliser som hade då barn i den åldern.
Hur gammal var den här flickan då? Så var det förskolebarn då?
Ja, vill minnas att de var kanske 6-7 år. Jag kommer inte ihåg exakt, men de var väldigt liten i alla fall. De var två, vill du minnas att de var två stycken flickor som lekte på lekplatsen.
Ja. Det som har skrämt en mycket genom åren är ju det, människor, alltså med eller utan diagnos, spelar ingen roll, vad människor gör mot varandra egentligen. Vad människan är kapabel till, så att säga.
Ja, precis. Och den här killen då, han hade ju en jättepsykos, kom det fram till sen. Och var ju väldigt mycket ur balans. Det finns rätt mycket eftersnack om den här händelsen också. Det var vad som hände. Så. Men just det här mötet som du säger med människor som är i ett helt annat rum än en vanlig människa i huvudet. Den är otäck. Det finns ju många händelser som tyvärr slutar med kraftigt våld på olika sätt.
Ja. Det kan vara... Jag vet bara om någon... Ofta lägger ju folk ner... Eller folk, ska jag säga. Ofta lägger polisen ner misstänkta som ska gripas som är lite våldsamma på marken.
Mm.
Men om en person till exempel ser spindlar på marken eller någonting, så det uppbådar mycket krafter när man är i den här parallella lite världen som du pratar om. Och det kan skapa väldigt mycket kaosartade situationer.
Ja, det kan det ju verkligen göra. Det, även polisen, det är ett oerhört komplext yrke. Liksom, och just att läsa av de här sakerna på korta beslutstider och liksom fatta rätt beslut. Det är jättesvårt.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Innan ni hade hittat den här, och när man får reda på det här, att en person har med en yxa huggt en liten flicka i huvudet och vi tror att den är här och här, vad... Jag menar, man vill ju verkligen, jag förstår ju tanken att nu måste vi fånga den här personen och gripa.
Mm.
Men får du liksom, hur reagerar din kropp? Får du tunnelseende, hög puls? Hur reagerar du när du är på så här liksom jakt som håller på att lyckas, så att säga? Hur reagerar din kropp?
Ja, minnespelen jag hade, det var att oerhört fokuserad liksom, och ett stort teamwork. Vi hade en insatschef som liksom ledde styrkorna. Det som fanns där, jag vet inte hur många det var, 10-15 stycken ganska snabbt. Men jag kom ihåg att det var jättefokuserat och ja. Nu var jag inte på det stället där de grep vederbörande, utan jag var på ett annat ställe för att man visste inte exakt var han tog vägen. Men just det här också någonstans, att det blev en laginsats i det hela. Mm. Att vi gjorde det tillsammans. Kollegorna i Ljungby liksom åkte in och jobbade direkt och låste in liksom allmänheten. Och den här flickan då tog sig också om hand givetvis snabbt. Alltså det var väldigt mycket som hände på kort tid. Mm. Men ett oerhört fokus, komma ihåg, var det från alla. Vi måste fixa detta snabbt.
Du beskriver också de här orden. Du ställer den här frågan till honom. Vad har du gjort? Mm. Han svarar. Och du reagerar väldigt starkt på de här orden. Mm. Hur har det varit för dig genom åren som polis? Om man tittar på, om man säger liksom ord kontra bild. Alltså det du har fått se. Du berättade lite här i inledningen av avsnittet. Att du berättade om trafikolyckor som har haft till exempel tragisk utgång, har man ju sett då. Det är ju mer kanske en bild man har i minnet då, än ord. Vad har påverkat dig mer? Ord kontra bild? Synintryck, så att säga.
Ja, jag tycker att alltså, min erfarenhet är ju att jag har blivit mycket bättre inom svensk polis att liksom jobba med de här händelserna i efterhand.
Mm.
När jag själv blev polis i mitten på 90-talet och en ganska många år framöver så fanns det ju inte det här liksom i briefing-tänket riktigt, utan man lämnades där någonstans till egna tankar, funderingar och bearbetningar. Nu upplever jag att man har blivit mycket, mycket bättre. Det har ju både liksom varit med dem som inom chefsfunktioner, men också på, ja, man har hört kollegor hur de hanterar händelser. Men just bilderna är ju det som etsar sig fast, känner jag. Mm. Det är de minnesbilderna man har. Och nu när du nämner just bilder så kommer du genast fram ännu fler bilder. Oh. Liksom. Så man har något ganska stort bibliotek, och det gäller nog alla poliser. Mm. Det är nog bara att skrapa lite på det där, så kan man nog ganska enkelt komma på ett större antal händelser kopplat till bilder.
Vad fick du upp för bild nu när jag nämnde bilder?
Nej, ja, nu fick jag fram en annan sak när jag var yttre och lämnade ett dödsbud till en kvinna. Och den här kvinnan var då gift med en man som gick i min klass på gymnasiet. Och de hade då också en 4-årig dotter som blev av med sin pappa där. Så det är ganska mycket relaterat till barn, vill jag nog säga, de här bilderna. Mm. Det är nog där som har etsat sig fast mest. Ja, barn som har någonstans farit illa, direkt eller indirekt så att säga.
Det finns ju någonting nedärvt i vårt DNA på något sätt, att barnen ska inte råka ut för de här sakerna, så att säga, egentligen inte för sjukdom, utan de ska få komma dit vi är liksom nu. Alltså bli äldre och gå igenom livet och så. Och jag märker själv, som jag blir pappa för andra gången lite äldre, jag är otroligt känslig alltså.
Ja.
Jag har blivit så, jag har verkligen blödig och men det är väl kanske för att man har varit med om ganska mycket och ibland vet vad som kan hända. Att livet är inte bara, det är också en risk att leva liksom.
Ja, precis. Och det är så mycket tillfällighet också. Jag har ju också en sladdis, kan man väl säga, en 12-åring. Och det är ju tillfälligheter i mångt och mycket. Och någonstans när man... Med all den kunskapen som både du och jag har av vad livet kan ge och ta, så är det klart att ingenting får ju hända. Liksom. Ingenting får ju hända. Men sen någonstans så kan man ju inte skydda heller, utan saker och ting måste ju få hända. Det, så ett balans på det där på något sätt. Det får inte bli för skyddande heller, men det är en balansgång.
Ja. Det är det verkligen. Sen kanske det finns vissa möjligheter att undvika tillfälligheter. Alltså undvika vissa platser eller sådär. Det är
jo,
det man
absolut.
Som förälder jobbar med. Men det kan man ju aldrig, som du säger. Det går inte helt och hållet givetvis.
Nej, precis. Och det gäller väl att prata med dem mycket och kommunicera med barnen. Så att de själva fattar hyfsade beslut i alla fall. Så att man inte... Att man inte gör det, utan att de vet vad som är rätt och vad som är fel. Och sen utifrån det så får de ta ett egna beslut efterhand.
Hur har det funkat för dig att vara polis och ha familj?
Det har funkat jättebra. Det har det verkligen gjort. Jag har ju två stycken tjejer som har mått bra hela tiden, tror jag i alla fall. De har inte sagt någonting till mig, men de har aldrig tyckt att det varit något problem att pappa varit polis. Sen hade jag en son också som tyvärr dog. Det blev en sak som hände vid förlossningen, och sen levde han i 2 år ungefär, Joakim.
I 2 år?
2 år, ja. Det var när jag pluggade till polis också. Så jag fick jättemycket hjälp av polisutbildningen i Stockholm där under den tiden. Jag kom ju efter väldigt mycket för jag var hemma och sådär. Men sen dog han tyvärr, Joakim. Och det är också en sån här sak som... Vi har ju alla saker och ting med oss i våra liv. Och den har väl gett mig väldigt mycket, ska man säga... mina armbågar är inte jättevassa, utan det är väldigt mycket förståelse i människors beteende, att saker och ting kan hända, att vi är olika. Det gav väldigt mycket perspektiv. Mm. Om du ska dra några positiva saker från en sån erfarenhet.
Det är sådana tankar som man inte ens vågar släppa upp, nästan, att förlora ett barn.
Nej, det är ju precis som du sa innan, att det ska ju inte hända. Va? Man ska ju liksom, barnen ska ju leva lite längre än föräldrarna, förhoppningsvis.
Men Det är också intressant att det här med polisyrket, man pratar ofta om att ja, vad har du i din ryggsäck så att säga. Bara de här minnena du berättar nu till exempel. Men det är också det som du nämner, vad har du i ryggsäcken när du kommer också, när du är liksom, du börjar polisutbildningen och så vidare och så vidare. Vad har du med dig där? Du har ju med dig redan väldigt mycket.
Mm.
Och tragiska händelser kan ju faktiskt, som du säger, även om det låter lite konstigt, men också ta med sig någonting, en lärdom och någonting som man kan föra vidare i, det här, i yrket som polis.
Mm. Ja, men det tror jag. Jag tror det också. Va? Det beror på lite hur man tacklar de sakerna. Mm. Det är väl så. Det är ju lätt att gå åt andra hållet också, kan jag tänka mig. Men jag någonstans så har det bidragit till den jag är i, både privat men också i min yrkesroll. Där jag känner att jag har ett väldigt stort engagemang i det här fallet just nu då, bland polisstudenter, i de man jobbar med.
Mm.
Till exempel. Man liksom försöker se dem på... Ja.
Mm. Nej, jag kan ju få upp tankar när du berättar om den här mannen. Min pappa var ju psykiskt sjuk och tog också sitt liv till slut. Och det hade för mig också en... Om man ska prata om positiva saker. Men när jag mötte de här personerna så tänkte jag ibland, när någon sa till exempel jävla psykfall och så tänkte jag, men nu kanske du pratar om min pappa här. Så jag har haft en annan ingång kring det än vad andra har haft. Och för mig var det en styrka några gånger. Ja. Jag vet vissa fall där det var verkligen en styrka när man kom på jobb. Liksom.
Mm. Ja, precis. Jag har också samma erfarenheter när det varit personer. Människor som kanske haft någon form av funktionsnedsättning eller någonting annat som gjort att de kanske inte, att man kan betrakta dem på något ytligt sätt och vara snabbt dömande. Men det finns väldigt ofta förklaringar till saker och ting.
Mm.
Att man beter sig på olika sätt eller att man, ja, man ska vara försiktig med att döma. Det är väl en sån erfarenhet man har tagit.
Ja. Tyvärr finns det mycket som pekar på i den här digitala åldern när vi finns på nätet. Vi är tvärtom nästan blivit snabba på att döma, i alla fall när man kanske sitter bakom ett tangentbord och inte visar upp sitt sanna jag riktigt, sin Precis. identitet. Så då blir det lite så, tror jag, tyvärr.
Ja, det blir det, och det är väl att liksom, det måste väl, tänker jag, föräldraansvar komma in oerhört viktigt, liksom, att vi föräldrar då någonstans skapar en någon form av dialog med våra barn, prata om saker och ting, va? För det går liksom inte att, det går inte att gömma det som finns i telefonen och på allt det där, va? Utan man måste ju kunna prata om det och skapa någon form av, ja, vad är rätt och riktigt och vad är fel, liksom. Och våga diskutera saker och ting.
Just det. Hade du sökt till polisen idag, om du var 27 idag, med som läget ser ut idag, om du hade haft kunskap kring hur...
Ja.
Hade du sökt ändå?
Ja, det hade jag gjort. Jag tycker det är ett fantastiskt fint yrke och ett bra yrke. Det finns väldigt mycket saker man kan... Det vet du själv. Liksom, inom polisen finns det ju en massa olika sorters poliser man kan bli, vara, byta. Och jag tycker att uppdraget är så oerhört viktigt. Någonstans har det visat sig att vi måste ha bra poliser som har förtroende från allmänheten för att kunna liksom, ja, lösa de stora utmaningarna som finns.
Mm.
Så att, ja, jag hade nog velat vara med och försöka bidra än en gång liksom, med det.
Ja, intressant. För det är onekligen ett annat läge än 92.
Mm.
Mm. Jag vet inte, hade ni skyddsvästar när ni började jobba då, eller?
Det var väl precis då, tror jag. De kom till världen, de här tunga, obekväma sakerna. vill jag minnas, de satt ju väldigt konstigt. Ja, men jag vill minnas att vi hade det mitten på 90-talet där någonstans. Mm.
Men berätta, vad gör du idag? Vad är din tjänst idag? Vad har du för tjänst?
Ja, efter att ha varit på Polismyndigheten några år sedan så var det en stor omorganisation 2015, som du kommer ihåg, där en myndighet och Så där jag kände att nej, men jag vill testa skolan igen och fick en möjlighet här uppe på i Växjö. Mm. På Linnéuniversitetet på polisutbildningen. Så att jag har varit där sedan 2016 är det väl, någonting sånt.
Ja, okej.
Så att tiden går, så det är ju faktiskt 5 år nu då när jag har matten. Så att min uppgift idag är väl, jag håller på med fler olika saker, vilket är fantastiskt kul och en stor förmån. Dels är jag ju då givetvis en polislärare som jobbar med i grundutbildningen. Jobbar ganska mycket med dem i slutskedet på deras polisutbildning. Mm. Där bland annat så har vi en examinerande slutövning som jag är ansvarig för. Där vi, ja, de måste helt enkelt passera den genom att kunna visa och motivera vad de har gjort. Och sådär. Så att det är det bland annat jag håller på med dem.
Kan man bli kuggen på en sån slutövning?
Ja, det kan man bli. Man har 3 chanser på sig. Aha. Och fixar man inte det på 3 chanser så får man... Ja, det händer. Jag tror jag hade 3 eller 4 stycken nu i våras som inte klarade på 3 försök.
Aha. Och vad händer
och då? Får de helt enkelt, här får de ta studieuppehåll, studenterna, och sen så får de plugga på och så får de hjälp av oss under tiden och sen får de upp till bevis igen. Då har de 3 försök kvar. Och klarar de inte det då, så då är det faktiskt rött kort. Då får de inte fortsätta polisutbildningen.
Åh, tusen. Jag har haft en gäst faktiskt som blev underkänd på sin praktik. Heter det praktik nu för tiden? Eller?
Ja, aspirant.
Aspirant,
ja.
Heter jag.
Ja.
Och han fick ju rött kort, så att säga. Han får aldrig söka igen. Han är liksom körd.
Okej.
Jag måste säga att han hade en väldigt ödmjuk inställning till att han har blivit kuggad. Jag hade nog förväntat mig en mer bitter person.
Mm.
Men han var med egentligen för att berätta för de blivande poliserna liksom att gör inte de misstagen som jag gjorde. Jag gjorde inte det här, jag lyssnade inte där. Och så, ja, men det var ett väldigt intressant samtal faktiskt.
Ja men det hände. Och någonstans så det är väl också någonting som jag tycker har blivit annorlunda sista, ja, vad kan det vara? 5 år eller någonting sånt där. Att det är ganska tufft och det är tufft, men det är stora krav att passera polisutbildningen.
Mm.
Alltså det är ingenting som på min tid så kunde man liksom, jag ska inte säga att vem som helst kunde gå igenom, utan alla gick igenom, men så var det ju nästan. Det skulle till något väldigt stort ifall någon att det blev gick igenom hela vägen. Men med tanke på att det är högskolepoäng då för varje kurs, ämne, så är det ju också examinationer, större krav, vilket gör då att vi har ett antal som inte kan gå upp på ett normalt sätt utan får då ta studier på. De är inte många, men det är några stycken varje termin som drabbas av det. Och det, ja, jag tycker det är bra att ha någon form av stabil lägstanivå.
Det låter helt okej. Jag kommer faktiskt, när jag försökte tänka om jag kom på någon som hade blivit kuggad under, vi hade ju också en sån stor kull, men det har jag ingen minne av alltså här, men så kanske det var.
Nej.
Jag kommer inte ihåg det i alla fall.
Nej, så det är lite annorlunda nu tycker jag, sista 5-7 år, någonting sånt.
Intressant.
Så det är väl en del, ja, så det är väl det. Och sen så jobbar jag även med att vara ansvarig för något som heter poliskunskapsgruppen. Det är en ämnesgrupp. Vi är 10-12 polislärare som har hand om de teoretiska kurserna. Allt ifrån ungdomskursen till psykisk ohälsa-kursen och utredningskursen och så vidare. Så att vi är ett gäng och det försöker jag hålla ihop lite, det gänget.
Mm.
Sen har jag också någon funktion som heter studierektör och programansvarig för campus då, grundutbildningen, tillsammans med en kollega.
Okay.
Lite mer övergripande hantering då, kan man säga.
Har det blivit så, i skolan? Kommer du någon gång att sätta på uniformen och gripa en bov igen, tror du det?
Ja, det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Jag tror inte jag skulle palla 3 skift. Jag tror inte att jag hade fixat ett nattpass. Jo, nej, men jag vet inte. Alltså, det är klart att man... Jag är mycket polis, vill jag nog påstå. Jag tycker det är liksom fortfarande jättekul. Och jag är gift med en polis också som berättar... vad ska man säga? Hon kommer ju från den riktiga sidan så att säga. Jag går här och lapar i korridorerna mest, tycker jag, i, inte filttofflor men nästan till.
Får du höra så det, att, hemma, det eller?
Ja, det är något sånt där får man väl höra ibland. Sitt nu inte och ljug sån till mig idag när jag skulle snacka med dig och hitta på massa saker. Nej då. Utan det är klart att man någonstans så ska man väl göra något ryck ut också. Sen vad det blir nog inte radiobil. Jag har stor respekt för de kollegorna som rullar runt liksom och får det där funka med snabba beslut och allt detta. Utan det får nog bli, det får bli någonting annat i så fall som man kan tillföra organisationen på något bra sätt.
Men jag tolkar ändå, det låter lite som att du kanske kommer pensionera dig som konstapel.
Jo, men det kommer jag bli. Det tror jag. Jag har liksom inget annat, utan jag testade faktiskt kommunen också vid något tillfälle som säkerhetschef här nere i Växjö. Kände väl inte ganska tidigt att det är ganska mycket polis i mig, och jag gillar framförallt det jag håller på med nu då, väldigt, väldigt mycket. Jag jobbar med polisstudenterna. Och någonstans bidra lite i deras utveckling. Så att, det blir något som du sa. Det tror jag.
Ja, men kul. Men jag ska ändå, jag kan inte låta bli, tiden går fort här, men jag ska runda av med den klassiska snutsnackfrågan här. Det är mycket polis i dig, säger du, Janne, men hur mycket polisfilm är det i dig?
Jag tycker väl om att titta någon gång ibland också. Ja. Helt klart, och sen får det inte bli vad ska man säga, för ytligt eller för liksom för mycket film bara, utan det får bli någon form av tanke eller någon känsla där man känner att det suger tag lite igen.
Ja. Har du någonting du kan rekommendera? Har du något sådär i någon film eller serie eller någonting som du kommer ihåg var bra?
Alltså någonstans har jag i sista tiden här börjat titta lite på den tunna blå linjen. Mm. Jag ligger lite efter här vid, men där kände jag ganska snabbt att det där är ju, checkar ganska många rutor utifrån min uppfattning i alla fall. Mm. Hur det skulle kunna vara på rätt många ställen i Sverige som yttre polis. Mm. Med både personliga saker och kommentarer från allmänhet. Det komplexa någonstans och mycket känslor med i hantverket också.
Jag tycker de har gjort det bra för att få till det. Det känns äkta, tycker jag. Nära liksom ändå verkligheten. För att vara spelfilm så. Eller serien, vad man kallar det.
Mm. Jag tycker också det.
Ja, men grymt. Mm. Ja, men stort tack, Janne. Alltså, vad kul det var att få prata med dig och höra lite. Det blir ju axplock från karriären såklart, men vi ska prata lite vidare i ett Patreon-avsnitt. Och då tänkte jag höra lite bland annat för- och nackdelar med att vara gift med en polis, men det tar vi då. Tack för nu.
Tack själv, stort tack.
Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Vi är givetvis tillbaks om en vecka, varje tisdag. Så är det och så har det alltid varit, och jag hoppas kunna hålla i det. Vill du lyssna på bonusmaterial, gå in på patreon.com/snutsnack så hittar du det där. Jag har ju också släppt ett litet extra snackavsnitt med Simon som var med i Biggest Loser och som vill börja jobba som polis. Lyssna gärna på det trots att han inte är det och att det ligger lite utanför boxen så att säga. Annars får du ha det toppen. Hoppas vi hörs i nästa vecka. Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.